In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden, en torsdag i december. Sämre kan man ha det, om man säger så. Makoto och Patrik Bränning, välkomna hit. Vi har fått en presenterad spelare.
Det var väldigt tidigt.
Det var väldigt tidigt.
Det är väl därför vi spelar in podd idag, eller hur?
Det är ju helt och hållet därför. Minamino.
Det där kommer alla brittiska kommentatorer sätta som en smäck redan
efter
en vecka.
Alltså, det är ju inget svårt namn att uttala. Det måste ju inte vara helt prickrätt.
Nej, det är inte
Takumi Minamino.
Nej, vi ska inte bli de där fotbollshipster som ska liksom överartikulera heller och känna att det är Kevin De Bruyne och de jävlarna som alltid ska ha rätt hela tiden. Utan om alla förstår så är det rätt, så tycker jag att man kan resonera.
Simon Bank, om du lyssnar, vilket du såklart inte gör, så är det dig vi pratar om.
Kan Simon Bank, vet han ens?
Han Sillypodden finns.
Han är som en person i min närhet som någon gång frågade så här. Men alla säger så här, finns där poddar finns? Men jag vet inte vart poddar finns.
Alltså, Simon Bank har ju en podd.
Ja, så är det. Men det betyder inte att han lyssnar på
han vet han inte var den finns, eller?
Han är ju definitivt en person som har spelat in fler poddavsnitt än han har lyssnat på.
Ja, ja. Säkerligen så, ja. Ja. Fast jag kan tänka mig att ta lyssna på sina egna. Det kan jag se framför mig. Med ett glas bättre rödvin än någon slags loungefotölj bredvid sina vinkylar där i Vasastan.
Ja, precis. Mm. Ja, vi pratade en hel del om Minamino förra gången, eftersom det var ganska nära redan då, eller var ju rapporterat var i stort sett färdigt. Nu är det helt och hållet presenterat och klart. Han kommer var spelklar den 1 januari, vilket innebär att han antagligen kommer vara med mot Everton. Det blir hans första match.
FA-cupen då, va?
FA-cupen,
ja. Ja.
Så att då är det ju in i hetluften. Det blir ju speciellt såklart frågan om han kommer få spela någonting så här initialt. Klopp brukar ju vilja mjukstarta med sina spelare. Det har vi sett med ganska många av nyförvärven. Fabinho spelade ju knappt första halvåret i Liverpool, och Andrew Robertson likadant, och så vidare.
Lite så IFK Norrköpings syndrom att liksom när du har en värvning som du tittar på sikt, och så första halvåret så håller de mest på att jobba sig in i laget, försöka hitta någon plats, och sen blomsar igång. Man märker ju på Liverpool-fansen hur mycket de har väntat på att få en värvning av en spelare de på något sätt har sett förut, när alla tokhyllar honom redan nu och liksom, wow, yes, äntligen vad vi har väntat. Det är, jag har värvat en 24-årig japansk anfallare från Salzburg. Det är inte liksom Kylian Mbappé som har kommit in. Det måste man ändå komma ihåg.
Nej, och nej, för att han är billig också. Det är ju en stor anledning.
Mbappé är ju först 2020. Det är,
nej, exakt, det absolut. Nej, men man såg också i presentationen Klopp pratade. Han tryckte väl framförallt på två saker. Det mest tryckte han på att det var lagspelare som kom in, som offrar sig själv för lagets bästa och sådär. Det låter som en kille som kan, ja, men låter också som en kille som kan varva bänken lite, om man säger så. Och sen så välkomnar ju också alla nya fans i Japan. Det är lite kul, ja, att göra en absolut sån presentation.
Jag har ju redan börjat sätta sig där, The Scouse Samurai.
Ja, exakt.
Har ju börjat spridas nu på sociala medier.
Bara det faktumet att när jag läste den liksom japanska delen av den tweeten de la ut, så kände jag, det där är så konstigt. Man är inte van vid att se Liverpool skrivas på japanska. Och det säger väl ändå en del om deras, alltså, marknadskraft. Manchester United till exempel, där man van vid att se de tecknen för Manchester. Men Liverpool-tecknen, men är det så här man, aha, just det, ja, det kanske är de tecknen man använder för det, ja. Att man är så ovan vid att se Liverpool nämnas i japanska, ja,
det,
sammanhang.
Det ska ju sägas att det är Liverpools första asiatiska spelare. Bara en sån sak. Det är faktiskt lite anmärkningsvärt. Klar i alla fall kommer spela någon slags roll i alla fall. Han får ju spela Champions League också. Det är sättet vi har fått en del frågor om, det reglerna är ändrade, så att han är, det är fritt fram för honom att spela Champions League för Liverpool redan den här säsongen. Och det kommer vara mycket matcher, så han kommer säkert få några inhopp och spela lite grann. Det tror inte några Liverpool-supporter ska räkna med, att det är en spelare som kommer komma in och starta matcher och bidra på det sättet. Men en avlastning, lite FA-cup, eventuellt vad det nu blir.
Han är en typ av spelare man skulle haft nytta av igår. faktiskt. Alltså, ja, en sån här spelare som skapar lägen åt sina medspelare och till sig själv på ett sätt. En poängspelare, det var ju lite det som saknades för Liverpool mot Monterrey i klubblags-VM igår. Man,
och tyckte, ja, man såg också det där med att fronttrion, ett antal spelare nu börjar vara lite slitna i Liverpool. Det är ju precis det som behövs, lite rotation när en... Tre startspelare kom in. Det är ju klart att det gör lite skillnad. Det var ju klubblags-VM igår kväll då.
Kan man se på Sportbladet?
Jajamän, du var i studion, Makoto.
Ja, satt där och surra.
Precis. Nej, men det är ju precis så. Det är klart att man spelar en sån här match och sen så efter 60 minuter står det väger lite grann och det är ganska jämnt och slänger man in Mané, Firmino och Trent Alexander-Arnold. Då ger man sig själv ganska bra möjligheter att vinna den matchen. Det är ju tre bra spelare liksom. Men det behövs ju spelare med kvalitet och med spelförståelse som kan rotera med de här. Men att slå sig in i den startelvan är ju inte lätt. Sané.
Ja.
Vad har vi på Sané?
Bayern München är väl fortfarande lite... Ändå. Ja. Nu börjar han komma tillbaka från skadan, Sané. Och, ja. Eller förr eller senare åtminstone. Och...
Han har väl joggat igen, det var väl den senaste uppdateringen från hans Instagram. Och så, men de räknar väl fortfarande med tillbaka i februari någon gång. Men då ser väl Bayern en möjlighet nu. Och om man köper en skadad spelare är han lite billigare än om man köper en helt frisk spelare. Så att de ska väl under, exakt, de ska väl under den där miljardgränsen har de tänkt sig. Den de satte som någon slags... Så någon slags tak för något år sedan, men som de sen kanske har tvingats omvärdera lite. Men det är väl målsättningen för dem.
Och framförallt ska han ju själv verka det som har bestämt sig för att en flytt redan nu i januari vore det bästa. Manchester City, det är klart att det är svårt. Och om man ska vara en, som jag tror han vill vara, en väldigt central figur i det laget han spelar. Han vill ju vara en stor stjärna, han vill vara den som avgör. Efter den här långa skadan, det är väl... inte så mycket som tyder på att han kommer valsa rakt in i den här startelvan under den här säsongen, utan det kommer ju få vara lång tid och rehab. Och jag tror att han själv känner att han ändå vill sätta något slags avtryck på den här säsongen. Så att ryktena att han vill lämna redan i januari, fast han inte ens kommer vara redo för spel först lite senare. De ser ändå som trovärdiga. Jag tror att han också blev lite sugen redan i somras då, när Bayern München ju... Det var ju nästan så att de uttryckte som att det var klart redan.
Ja, han var ju väl övertygad också. Han hade väl bestämt sig att döma av det här också. Och det är klart, alltså, är du tysk så väger Bayern München minst lika tungt som Manchester City, förmodligen tyngre. Och om du då blir lovad liksom den typen av roll han kommer få i Bayern München i den åldern han är och allting, det är klart att han borde hoppa på Bayern-tåget. Det känns som en självklarhet. Och det känns som han är betydligt viktigare för Bayern München än för Manchester City, vilket ju då brukar det sluta i en affär, om man säger så.
Ja, alltså om man tittar på när han var frisk förra säsongen, så var det inte som att han var självskriven i startelvan heller. Nej. I City roterades väldigt mycket, och i Bayern skulle han vara den klart lysande stjärnan, den som ska bära offensiven på något sätt, eller bidra. För det finns ju fortfarande inte den typen av spelare riktigt där laget. Coutinho har gjort det jättebra, men han är inte samma typ heller.
Nej.
Det är lite mer kortsiktigt. Så Sané till Bayern känns ju som att det borde alla parter verka för ska ske, om vi säger så. Det känns som en bra affär för alla, förutom Bundesliga konkurrenterna till Bayern då kanske.
Då hoppas vi de har en matchtröja till Sané bara. De hade ju ingen till Coutinho.
Var det så?
Ja, när han kom så sent. Så de hade slutat tillverka den här typen av liksom lyxtröja spelarna har. Som är liksom bättre på andas, stöter bort fukt bättre. Så det fanns ingen i hans storlek överhuvudtaget. Så de fick ta från fanshoppen då. En sån här vanlig merchtröja som fansen kan köpa. Och inte nog med det, de fick ta en i barnstorlek åt honom. För att det skulle bli rätt. Så han har lirat med sån hela hösten.
Ja, han har bara haft en tröja menar under hösten.
Nej, men bara den typen av tröja. Ja. Det finns inga andra. De ska ny beställning i januari, så då kommer väl Sané också. Kan de sy upp en åt honom?
Kunde de för fan ha löst?
Ja, det låter ju helt bizarrt.
Nej, men det finns bildbevis. Om man zoomar in de här Bayern München matchbilderna ordentligt, så ser man ett annat mönster på Coutinhos tröja. Så det verkar stämma.
Visst, så kan vi köpa de här liksom autentiska tröjorna också väl?
Nej, inte de här riktigt.
Ja, just det finns ju det finns replikatröjan, det finns autentisk tröja och så finns det de som de faktiskt spelar med.
Japp.
Det fanns
det är lite sämre marginaler. Du kanske inte som fan behöver ha riktigt den här avsvettningseffekten. Tillverkan kanske känner att om vi slutar betala för den och gör lite billigare tröjor till fansen, kan vi tjäna lite mer pengar.
Ett husmorstips jag kan lägga in till fotbollströjor är att man ska inte använda sköljmedel till när man tvättar dem. I alla fall de här gamla Adidas-tröjorna. För det är tydligen så att de har just det där att bättre än kvinnor.
Konsumentjournalistik i Sillypodden. Ja. Jag kan lägga upp den här på typ Family eller någon av undertjänsterna.
Det här är en video om kåt hur man tvättar sina fotbollströjor.
Nej, men visst fast, varning för svag story nu då. Men visst var det så att för ett par år sedan så var det en liknande grej med ett lag, det måste varit i England, annars hade jag inte haft koll på det. Där en tröja först blev en spelare blodig och sen så gick nästa tröja sönder, så hade de inte fler. Så ASS-tränaren fick springa ner i klubbshoppen och helt enkelt hämta en första bästa tröjan med rätt nummer på ryggen för att han skulle kunna spela vidare. Det tror att det var någon liga cup League One-lagen och sådär.
Så de har
svag story alltså, som sagt.
Jag knappt, det är story, men är
jag hoppades att, någon, att det skulle ringa en klocka
någonting.
Här på andra sidan. På andra sidan bordet som kunde fylla i mina luckor här.
Men de har ju sett folk lira utan nummer någon gång. Det har man väl gjort för att tröjorna har tagit slut. Men det där har jag inte hört. Men...
man kör inte tejpen som gör i korpen då? När man tar,
ja, exakt.
Nummer 11 eller nummer 1 är de vanliga då. Enkla att tejpa.
Lossnar allt. Vad fan, nu har ni två stycken nummer 3 på planen. Ja, men det var 13 från början.
Ettan lossnar här.
Och alla XXL-tröjor för att det ska passa alla också. Framförallt i korpen.
Precis. Vi har lite tränare, framförallt i England, som vi måste diskutera nu.
Nu är det klart, nästan. När som helst.
När som helst. Arteta till Arsenal.
Ja, jag ställde ju in presskonferensen. Skulle varit idag 14.30 svensk tid. Flyttad till imorgon. Den här som tränaren alltid har slutat veckan. Skulle Fredrik Ljungberg ha idag. Men det blev inget av den. Och då kan man ju fråga sig varför det blev så. Och det spekuleras det väl vilt i nu att det ska vara att de har en förhoppning att lösa Arteta.
Det är Arteta som ska sitta där. City ska ju tydligen vara vansinniga på Arsenal. För som jag säger, ni kan ju inte presentera vår assisterande som er tränare utan att prata med oss någon gång. Liksom. Och det kan man ju förstå. Men tydligen så ska kommunikationen mellan Arsenal och Manchester City inte ha varit den bästa i den här situationen.
Det är konstigt, de brukar ju alltid vara så såta vänner och prata med varandra. Det är jättekonstigt att linjerna bröts mellan just de två klubbarna den här gången.
Det är ju ändå lite konstigt att City reagerar så pass arg. Ja, såklart alla reagerar argt om det är för ens egen skull och så vidare. Men det är ju City som brukar plocka från Arsenal, om vi säger så. Det är sällan Arsenal snor åt sig typ en Aguero eller någonting plötsligt och... det är ju, de är ju en annan del av hierarkin.
Ja, så är det ju verkligen. Och det är ju klart att den de har pratat med är ju Arteta. Och om han kan lösa sin situation internt med Manchester City, då har de ju ingen anledning att prata med Manchester City överhuvudtaget. Då är det ju upp till Mikel Arteta.
Och han säger, är det?
Ja, om han har en klausul, han kan köpa ut sig själv. Om han har en klausul i sitt kontrakt och säger att får jag ett erbjudande och säger att jag får gå, då har jag rätt att bryta mitt kontrakt och göra det om jag vill. Då finns det ju ingen annan. Sen så ska ju Arsenal betala någon kompensation på 2 miljoner pund, tror jag, till Manchester City för det. Vilket ju såklart kommer förändra hela deras värld.
Absolut.
De 2 miljoner punden.
Ja, de kommer ju... Det är skillnaden mellan titel och inte. Nej, men... alltså det är lite intressant där ändå att man tittar på spelare, så är det ju liksom extremt förbjudet att tabu att börja prata med en kontrakterad spelare som inte har, som har mer än 6 månader kvar på sitt kontrakt. Att gå till spelaren först istället för att liksom diskutera med klubben och så vidare. Men i tränarfallen så är det alltså okej då att prata med någon.
En ass-tränare kan ju inte rimligtvis ha ett likadant kontrakt som en ledarstab.
Ja, fast det är en del av en ledarstab, en del av lagen.
Men om en spelare har en utköpsklausul så brukar det också bli ganska snabbt avhandlat att du kommer i kontakt med spelaren. Så det är väl lite det jämförbart. Alltså sen kan man ju tycka att de ska bete sig lite mer gentlemannamässigt, och det finns väl anledning att tycka det.
Det tror jag inte att de har något intresse av. De har inget intresse av att vara kompis med människor City.
Men det svåra i en träningssituation är också att de måste ju intervjua sina kandidater. Alltså det är inte riktigt som en spelare att du betalar en summa så kommer överens och sen börjar du diskutera med spelaren och så väger honom mot andra spelare. Utan det gör du ju innan du ens börjar prata med honom. Tränaren måste ju någonstans börja prata med innan du ens bestämmer dig för att du vill ha honom. Liksom.
Ja, så är det för sig. Ja.
Heter han nu? Sanjahi? Ja, sportchefen Sanjahi.
Han var nattbesök där. Det var ju kul att det var efter deras möte också. Det gjorde ju det hela lite mer prekärt ändå. Att Arteta... liksom slår Arsenal och sen så åker han hem och jag vet inte om han duschar, men han åker hem i alla fall, och sen kommer liksom Arsenal-staben efter och ska intervjua honom för att träna jobbet. Den är ju ändå spännande. Samma kväll liksom.
Ja, fan. Jag har sagt det så många gånger, alltså det finns ju en sån fantastisk spionroman att skriva om fotbollsvärlden, alltså agentvärlden. Det är ju där de absolut mest snaskiga, halsbrytande liksom historierna finns. Alltså bara så här, en dag med Mino Raiola, vi kommer att prata lite mer om honom sen. Och den här turnén han är ute på nu med Håland till exempel. Och,
Håland har inga lönekrav, men Raiola har tagit fan med lönekrav.
Alltså. Och allt det där spelet bakom kulisserna, det är ju så fascinerande. Ja, det är ju så fascinerande.
Men jag tycker det är sjukt med Arteta. Mm. Bara för att liksom, nu har alla pratat om Arteta så länge, så att det känns som ingen ifrågasätter att det blir Arteta. Alltså alla förstår att det kommer bli Arteta, och ingen ser riktigt så här, men är det här ett bra val då? Alltså,
har man inte redan avhandlat det här ifrågasättande tidigare, med tanke på att man pratade om Arteta redan innan Emery skulle komma in, när man funderar över att om ni ändå ska ha Arteta, varför hade ni liksom ett och ett halvt år med Emery innan den? Kunde ni inte bara tagit Arteta direkt?
Ja, men för att han var ett kvalificerat val, det är ju inte Arteta. Han, alltså, han måste ju vara den minst kvalificerade A-lagstränaren för en europeisk topplags fotbollshistoria.
Men han kan klubben.
Jo, absolut. Men han har ju...
Efter Fredrik Ljung, eller tillsammans med Fredrik Ljungberg då.
Fredrik Ljungberg har varit i Wolfsburg-event, men, ja, men som ass. Ja, men tillsammans med Fredrik Ljungberg. Men liksom, han är ju inte permanent tränare, men alltså... Att gå rakt in utan någon som helst erfarenhet av huvudtränare.
Han har ändå suttit bredvid Pep så pass länge att man tänker väl att han då liksom på något sätt fått Peps fotbollsgång.
Jag tänker att Gary gnugga av sig Ferguson.
Ja, precis. Jag håller helt med dig om att det är ett val som kan diskuteras, absolut.
Ja, men det är ett jättekonstigt val. Det är ju verkligen det. Och då undrar man ju vad de har för alternativ. Alltså för att det här är ju... Eller hur långt de tänker att det är, om det här är fram till sommaren också, eller om man tänker, alltså det...
Nej, alltså tar de Arteta nu, vilket ju det verkar som, då måste det ju vara en långsiktig plan. Då måste ju det vara strategin de har, att bygga någonting tillsammans med en ung tränare med en tydlig plan vad han vill göra.
Utan erfarenhet överhuvudtaget.
Ja, men han måste ju ha presenterat en handlingsplan. Så här vill jag bygga det här laget. Ja. Det här kan jag göra med en budget som ser ut så här.
Det är klart, jag vill satsa på unga spelare och spela en rolig passning för orienterad fotboll.
Och det kommer gå skitbra. Ta mig. Mm. Det känns som att de tar honom för att han är en klubbikon på sitt sätt också. Så tror någon slags tro att något på Guardiola ska ha smittat av sig, så är det väl. Och Guardiola har väl sett någonting i honom, så gör att han valde honom från början. Men det är ju häpnadsväckande att man tar en person trots allt, alltså verkligen utan erfarenhet. Det är ju sjukt egentligen.
Men undrar hur många gånger Everton har ringt till Arteta också, vilket kanske vore ett mer egentligen rimligt val.
Istället för han är ju Carlo Ancelotti, är typ världens femte bäst betalda tränare.
Precis, han är ju nästan i min värld, så gör Arteta mer Everton-ikon än Arsenal-ikon. Men jag vet inte, han kanske var längre i Arsenal än i Everton.
Jag vet knappt hur många år det var, jag på att säga där, men det...
Nej, jag minns inte heller, men det var ju några år i varje klubb ju.
Arteta till Everton har man inte förvånats över. Jag tror inte City hade reagerat lika starkt om det var Everton som fick att snipa Arteta. Nej, i det här
jag tror
läget.
Jag heller. Men han verkar, jag tror Arteta inte ens har svarat på sms'en från Moshiri, om jag ska vara riktigt ärlig. Han har ju haft det här Arsenal-jobbet i sikte. Det finns också ett rykte, ett spelarrykte, som då ska vara Arsenals första värvning redan nu i januari. Och det är såklart en 17-åring, och det är såklart en spanjor. Så jag vänder mig till dig här, Makoto.
Vad har du för källa på det här?
Måste
bli bättre på det här cykeln. Det här har vi pratat om i, ja, men hur länge hade vi podden nu? Fem år, ja, sex år.
Fan, jag har inte skrivit ner.
Helt sjukt att komma här utan källor.
Talksport.
Ja, men man vet ju inte här alltså.
Jag läste det i Mirror i alla fall, men jag kommer inte ihåg vad de hade för källanvisning. Ja, det handlar om Antonio Sarsana i Valencia. Nej, i Sevilla.
Antonio Sarsana?
Ja. Supertalang i Sevilla, som då ska vara Artetas första värvning till Arsenal. Det är väl en juniorspelare helt enkelt.
Latest reports from Spain, det är alltid otroligt bra.
Diffusa Spanien.
Estadio Deportivo. Ja, han ska ju inte in i A-laget då.
Nej, det ska han absolut inte. Han är väl inte knappt in i Sevillas A-lag och tittar än, höll på att säga. Så att, det känns ju verkligen som en värvning för framtiden i sånt fall, och ingen som man på något sätt ska hoppas på.
Fan, han kom in i vår podd, undrar man.
Jag vill ju ha ett rykte kopplat ihop till Arteta, det var det enda jag hittade.
Han ville låta mig prata Spanien lite.
Ja, det är bjussigt av honom.
Tänkte jag att Makoto kanske kunde leverera på det här namnet.
Men
du tycker att liksom Makotos fel
är det här? Det här är
100%
Makotos fel. Det skulle ju ge oss då en segway över till Everton och Ancelotti och hans eventuella första värvning som då Zlatan Ibrahimovic. Det fanns en rolig kontrast där.
Ja, men den segwayen var ju lite Ja.
Det finns ju någonting i så här, ja. Om det blir så. Nu, vi jobbar ju eventualiteter här. Arsenal plockar in Arteta och får en spansk 17-åring. Everton tar in Ancelotti och får Zlatan.
Ja, i och för sig. Ja, det är sant.
Det har ju något.
Jag hör vad du säger, men det är kul Zlatan, för det känns som det har liksom brittisk och italiensk press har någon slags hjälpt varann framåt här, för liksom italienarna har alltid varit inne på Milan liksom, och så kommer britterna med Everton, och sen nu när britterna börjar trycka på lite med Everton helt utan grund verkar det som liksom, alltså de verkar ju eventuellt intresserade, men det känns som britterna kom på det för att Ancelotti ville ha Zlatan till Napoli och så går Ancelotti till Everton, och då tänker brittiska tidningen, vad fan, det är ju Zlatan, det är Zlatan han ska ha såklart, och då kommer italienarna, ja men vad fan, nu skriver ju alla britter om Zlatan här. Fan, nu måste vi trycka på att det är Everton också, nu är det konkurrens, och så börjar Milan bli deppiga och...
Men är det inte bara så att både engelsk och italiensk press är bara trött på det, kan vi inte bara sätta honom i en klubb någon gång så vi får gå vidare från det här, kan vi inte bara jobba in Everton tillsammans nu så man vi slipper tycker... skriva om det här.
Så det känns ju så här, om man ska ha en teori, alltså det känns ju inte som att man kommer hamna i Everton, det här kan ju slå fel, utan det känns som att man vill till Milan och han påstår sig behålla sin lägenhet där och sådär. Men Milan vill ju ha in honom så fort som möjligt, har de ju sagt hela tiden, för att få honom spelklar så fort som möjligt. Man kan ju oavsett inte spela förrän i januari. Så det kan ju vara så att Zlatan inte är supersugen på att åka och träna med Milan så här i slutet av december, utan kanske hellre tar det lite ledigt och sen åker dit när han faktiskt kan börja spela.
Lite jul och...
Exakt, ja. Och sen dyker upp där i januari. Så att,
istället för att gå in och jobba med Pioli i ett mittenlag som liksom desperat behov av segrar. Liksom. Ja, jättetrevlig stämning på Milanello på
Han lär just ju behöva, alltså... Visst att 38 inte är någon ålder, men jag känner ju själv att jag inte har riktigt samma stunds i steget liksom varje morgon som jag hade för någon något decennium sedan.
Så du
att,
jämför han, lite med Zlatan nu.
Eftersom vi är lika gamla så tänker
samma
jag
fysiska historia och så
att han antagligen kommer behöva göra några extra löprundor innan han är helt spelklar för en europeisk toppklubb igen. Nu är det varken Everton eller Milan någon europeisk toppklubb, men de spelar i alla fall i bra ligor och har någon slags förväntningar på sig att vara i en form som han kanske inte har behövt ha i Los Angeles.
Nej, och han ska ju vara i en form som är bättre än deras form också, för han ska trots allt bära de här lagen om han nu ska ta sig dit.
Sen tror jag ju att Zlatan är ju en träningsnarkoman, så att han är i fruktansvärt bra form.
Han håller sig på så sätt i form, men det är ju skillnad på den här matchformen också.
Vi är lika även där.
Exakt. Men sen undrar man ju också lite sådär, för ofta när Raiola förbereder affärer för sina spelare så känns det som att han åker runt till 8 klubbar, han tar in de bästa dealarna och sen i slutet så är det spelaren som väljer. Det känns inte som det är spelaren som säger dit vill jag och sen åker Raiola dit för att han upp löner, utan han gillar ju att åka runt lite för att få upp de där lönesiffrorna, så vi på De Ligt om inte annat. Det kan ju vara så att han är ute och sonderar terrängen också, så kan det väl sluta med att Zlatan sitter där med Everton eller Milan och sen kanske bara skiter i allt. Det är... Men man skulle inte hålla det för helt osannolikt.
Man hoppas ju ändå att om man ska välja mellan de två så känns ju Everton mycket mer spännande, att han skulle komma tillbaka till Premier League, där på något sätt ta lite unfinished business ändå.
Ja, för oss ja. Men för Zlatan tror jag inte att det är roligare.
Absolut inte för Zlatan, liksom, så han hellre bor i Milano på så sätt. Men alltså, för oss som följer Zlatan så är det ju utan tvekan roligare om man går till Everton, med tanke på liksom Milans situation nu. Nu försöker Everton slåss i ett bottenträsk, men de har ändå någonting att spela för och det når ju ut till fler. Sen i och för sig så blir det bara ännu mer Premier League om Zlatan skulle gå dit. Så att det...
Jag vet inte vad alternativet skulle vara i min värld. Men... Han skulle kunna flytta in i sitt gamla hus också i utanför Manchester där. Kommer inte ihåg vad området heter, söder om Manchester.
Ja,
det är många även utav Liverpool och Everton spelare.
Tidigare inte som, kanon där om man ska tro rapporterna. Så att...
Man måste ju liksom ta seden, va, när man flyttar till nordvästra England. Det är ett speciellt ställe. Och kanske inte för alla, jag vet inte.
Nej, tror jag inte.
Ska vi lämna Zlatan där? Vi tror väl kanske att det kommer få gå några runder till innan vi får något konkret i den.
Det känns så.
Bologna ska väl tillbaka och vara aktuella igen en gång. Först några vänder och så vidare innan han till slut.
Innan
tror
han slutar.
Jag
men, först och främst ska ju Ancelotti bli klar för Everton. Och det är ju inte heller färdigt än.
Det känns ju ändå som att det bara är en tidsfråga dock. Men det är ganska tunga namn som varit ute och också konstaterat konstaterat att here we go liksom. Nu är det Ancelotti.
Jag känner att Dario gör den banköverföringen bara, det är därför. Ja.
Jag känner också att jag har tröttnat lite grann på Big Dunks, det här omskakandet utav bollkallar. Som har ju ägnat sig åt i varenda match nu. Jag vet inte vad ni såg ligacupmatchen här mot Leicester. Ja. När...
det är det här teatraliska kontotaktiken.
Ja, han var nyper tag i första bästa 13-åriga bollkalle som står där. Då står han och skakar honom i som 20 sekunder. Det var sån här shaken baby syndrom på någon av de här bollkallarna snart. Whiplash på en 13-åring före han lämnade det. Alltså, det var kul första gången, Duncan. Men låt bollkallarna vara.
För mig tappar jag, ni har säkert gått igenom det här i Premier League-podden, men jag tappar ju all respekt för honom när han gör det han gör mot Moise Keane. Alltså. För Duncan. Jag tycker, det är så vidrigt på alla sätt och vis. Och förklaringen liksom. Oavsett, ja, såklart du får byta ut vem du vill, men det är, nej, snabbt in med en människokännare. Moise Keane sitter säkert och bara sitter och uppdaterar liksom nyhetsflöden. Vänta på att Carletto ska komma in och bara hålla om honom.
Ja, just, nej, men alltså, Big Dunk är ju ingen empat. Det är ju inte det han är känd för direkt. Nej.
Då ska man väl inte vara en modern fotbollsledare heller kanske.
Nej, och det är ju Carletto. Men han är inte så modern kanske.
Han är empatisk, absolut. Så han är väl betydligt mer modern.
Frågan är, man tar ju in någon som verkligen är en människa på ett helt annat sätt och någon som man liksom spelar tycker om att spela under, men det är ju inte en taktiker. Det var ju inte Dunk heller.
Det kommer så jävla dyrt att sparka honom om något år sådär.
Det kommer ju hamna i den där, visst, Big Sam fick väl en 130 miljoner eller något sånt där för sitt halvår i Everton, när man säger helt hysterisk siffra. De älskar att betala sina tränare jättemycket pengar. Jag vet inte hur mycket Marco Silva kostade, men när de försökte köpa loss honom från Watford första gången så var det också väldigt höga siffror det pratades om. Så, ja, det finns pengar i den plånboken fortfarande i alla fall, det är rätt tydligt. Han är ju stenrik, den här Moshiri som äger klubben nu för tiden. Men ja, Ancelotti räknar vi väl in.
Det tycker jag ändå vi kan göra och börja fundera på hur det ska lösa sig för Everton. Det känns intressant, men samtidigt, nej, det är svårt att se det liksom lyfta verkligen.
Ja, nej, det känns som inte som man kommer att liksom uppfylla de förväntningar klubbledningen kommer att ha på honom. Så att han kommer ju...
De kommer inte vinna serien inom 5 år om vi säger
nej,
så.
Nej, precis. Det kommer inte hända.
Inte direkt, va? Vad hade Ancelotti, måste ju haft Gareth Bale under någon, i alla fall precis i slutet på sin Real Madrid-tid, va?
Jo, det var ju, Bale var ju med och avgjorde den här finalen när Ancelotti såg till att vinna La Deciman, 10:e
feltiteln. Exakt, så var det.
Minns du som igår, Sig?
Ja, alltså, ja, här är ju
Ramos nick, 92-48.
Något sånt, va? precis, han var väldigt bra där, Gareth Bale, i den här matchen.
Jobbigt nu när jag har fel sekund angivelse.
Ja, då får du skämmas.
Ja, jag kommer att bli toksågad av
så pinsamt.
Madrid-kollegor här.
Så pinsamt. nej, men kanske Gareth Bale har skickat ett sms eller två till Carlo Ancelotti, för förr eller senare måste väl han röra på sig också. Nu har det börjat...
Inte till Everton väl?
Nej, det är klart att han inte ska till Everton. Men det har börjat surras om en eventuell januariövergång, men det kommer ju pratas i alla fönster om Gareth Bale såklart tills han har lämnat Real Madrid.
Det är intressant det där med hur spelare ändå på något sätt...
Finns det ett projekt som kan ta sig förbi golfen i prioritet?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, men alltså, efter den här Wales Golf Madrid bannern så var det ju alltså buropen han fick av egna fansen. Jag har aldrig hört något liknande från egna supportrar på att det var liksom, de hatade honom. Han var inte önskad på något sätt när han rörde bollen, men när han värmde upp liksom. Han tar det ju lite på rätt sätt, tycker jag ändå. Han skrattar ju mest åt det liksom och njuter av livet ändå. Och det störs ju vissa på också. Men nu när han spelar i klassik och han går in och gör bra insatser också och sånt där, tror att så länge han spelar bra så är det svårt att se att man kommer liksom paniksälja honom. För Zidane verkar ju fullkomligt skita i vad liksom publiken tycker om spelarna. Utan det är de bästa spelarna som är tillgängliga som ska spela. Och i det här läget som är just nu så tillför ju Bale någonting till truppen. Sen om man kan sälja, såklart man ska sälja. Men då är frågan vilka som skulle då. Det är ju samma sak som i somras igen. Men nu har vi ju Tottenham där Mourinho sitter också. Som väl kanske skulle kunna dra en liten offensiv eller försöka ordna till ett lån eller något.
Mourinho skulle kunna vara så galen. Men jag tycker lite Bale, jag kände väldigt mycket för honom från början i somras och sådär. För det kändes det verkligen som att han gör det han ska och de misshandlar honom.
Och sen har han ju lite dragit ifrån det spåret kanske.
Ja, verkligen. Nu tycker jag att han går förlåt. Alltså dels den här flaggan, det är ju inte bara hans fel. Men han är ju med på vad som sker när den bilden tas. Och sen så dyker det upp träningsbilder regelbundet nu med de här golfskämten där han även driver med det själv. Han kör med bottle flips på bänken och liksom. Det känns ju som han driver ju så mycket med sin egen situation och med klubben någonstans att jag tycker att han också inte respekterar liksom de som trots allt betalar hans lön. Jag tycker någonstans att det har gått lite för långt.
Fast att han sitter och gör bottle flips på bänken, det är ju, folk reagerar ju bara för att det är Gareth Bale.
Jo, exakt, men
om Casemiro hade suttit och gjort bottle flips så hade det ingen brytt sig. Jag tycker snarare ett tecken på att det här om att han skulle vara helt isolerad i omklädningsrummet och ingen pratar med honom och så vidare, det ryktet har han dödat ganska rejält.
Ja, nej, så är det inte. Men han vet ju om att han filmas hela tiden där. Han kan ju vänta en halvtimme om att göra det.
Han skiter fullkomligt i vad
exakt, folk tycker. Och det är det jag tycker är respektlöst mot folk som ändå betalar hans lön. Det är ju där jag tycker att det blir konstigt. Så då kan han ju bryta, alltså han kan ju dra, han kan ju bryta sitt kontrakt och dra om han vill liksom. Alltså det är ju bara att han...
Det kostar nog ganska mycket att bryta ett sånt kontrakt.
Ju. Ja, han kommer ju lösa det om han bara kan tänka sig och betala för det själv om det skulle vara så. Om han nu så gärna vill därifrån.
Hade inte han dragit liksom. I Kina i somras då?
Jo, då stoppar de honom. Så att, men då kan han väl betala lite i egen ficka om han nu skulle köpa sig ut om han så jättegärna vill bort därifrån. Nej, men jag tycker man kan uppföra sig... Jag gillar ju honom i somras så att det kändes som han uppförde sig med värdighet. Det kändes som han gick dit och tränade, han gjorde vad han kunde, de valde andra vägar. Fine, han körde på, men det tycker jag att han har tappat. Så jag känner
mig... så under hösten vart ju lite mycket, sen när man på något sätt bara för man ändå gillar kaoset som ändå underhålls av det.
Mm. Ja, ju, ja,
du underhålls
kaoset
mycket
är intressant, det håller jag med om, absolut.
Men det är fortfarande en bra fotbollsspelare skulle jag säga, sen så såklart man ska sälja om man får någon som vill betala.
Ja, och då är frågan om det kommer bli Premier League, eller om han nu var så nära på väg till Kina, känns som hans prioriteringar som du säger, cykel, det kanske liksom inte, för att komma ovanför golfen måste det innehålla ganska mycket pengar, känns det trots allt fortfarande som. Känns inte som han kan gå Tottenham för och få någon slags sportslig dröm av slutet på sin karriär. Det känns som han skiter i det också nu. Så att,
tänk om Cardiff hade varit i Premier League. Då kunde
dra ut. Han har skitit det också, för då hade han ändå dragit till Kina för att tjäna de sista pengarna för att köpa den här jävla golfbanan bredvid Trumps eller någon sån här skit han kommer syssla med sen. Så.
Hur gammal var han när han flyttade till Southampton egentligen?
Han var inte gammal
för att spela där. Har han någonsin spelat? Har han spelat så här juniorfotboll i Wales? Eller var han typ så här 14 när han drog till Southampton? Kan ju inte varit så gammal.
Det finns en gammal historia från att i alla fall att anledningen till att han är vänsterfotad eller vad det var att nu kan jag ha missat någon detalj i den här storyn, men att när han liksom spelade på skolidrotten, spelade fotboll, så var han så bra så han fick bara spela med fel fot.
Mm-hmm.
Och då liksom spelade med vänster och blev ganska bra på den.
Ja, jo, det får man säga.
Liten anekdot som man kan hova in.
Ytterbacken Gareth Bale.
Det var han en gång i tiden.
Ja,
det var han ville behålla någon där. Det var ju underbart.
Han har ju fortfarande inkasten för att vara en ytterback i alla fall. Man använder dem ganska flitigt i klassikot igår med långa inkasten från Gareth Bale. Han håller ju liksom en fotboll med en hand. Det är så här basket.
Nej, men han är ju en friidrottare liksom i hela handen. Vi syns ju på honom alltså hans fysik är ju där, så otroligt atletisk.
Men att vader inte funkar på den.
Nej, lite trasig.
Det är därför han är trasig också, för att det var väldigt mycket fysik.
Ja, absolut. Vi var inne på Zlatan till Everton. Corriere dello Sport menar att Milan nu ska ha liksom gett upp hoppet och istället gett sig in i Haaland-jakten.
Oj då, ska han gå in i det?
Jajamän. Har vi en gemensam nämnare här mellan Haaland och Zlatan?
Är det någon
som hinner
förhandla upp lite lön där? Ja, nej, han kommer ju självklart inte gå till Milan. Det finns ju inte på kartan. Han har ju sett att han ska till Bundesliga. Och så är väl alternativet då att Manchester United med Solskjaer, som ju har en koppling till honom tidigare, tränat honom tidigare, trots allt eventuellt kan övertala honom. Det är väl det man ser. Det här att han skulle dra till Milan. Då får Mino Raiola... Ja, då jävlar får han övertala honom, tror jag.
En viktig aspekt här är dock att oavsett hur mycket Mino drar i trådarna så kommer ju inte Haaland kräver ju att gå till en klubb där han får speltid. Och då är frågan, kan United ge honom den liksom bekräftelsen att ja, men du kommer starta i ett anfall där du har Rashford och Martial och så vidare? Och
en klubb som Manchester United kommer aldrig att ge en spelare garanti om speltid.
Det skulle det jag hållit med.
Går ju inte att göra.
Det gör ju ingen klubb. Det är ju bara en utopi. Det är ju inga som jobbar på det sättet. Det existerar ju inte. Du måste ju prestera. Men han kan ju ändå se, det beror på vilken typ av roll de vill ha. Vill de ha en tung spets där lite... Det Lukaku skulle vara så är ju inte det Rashford som ska vara där, utan då kanske Rashford ska vara...
Eller Martial som har varit spetten liksom i deras 4-2-3-1.
Om de då vill spela på det sättet, då är ju ganska, då finns det ju inte jättemycket konkurrens med Manchester United på just där, med de typerna av egenskaperna. Så
att... United har ju ganska tydligt spelat utan en sån, men sen kan man ju känna att det saknas en sån också. Sen är frågan hur mycket Solskär tycker att det saknas en sån.
Men visst var Haaland under Solskär i Molde, va?
Ja. Och det är ganska solklart också att de rycker i honom, för han pratar ju med norsk tv nu, Solskjaer. De har ju en tendens att vara lite mer ärliga när de pratar med sina, på sitt eget språk, och då var det just sådär, men Haaland, vad har ni liksom för, hur ser du för möjligheter på det där? Och det var just sådär, men vi jobbar på att förstärka laget, och så jag vill inte prata med enskilda spelare, men självklart vill vi liksom förstärka truppen, och liksom, finns ju ingen tendens till dementi om man säger så, så att de är ju med och drar i honom, och Dortmund är med och drar i honom, och RB Leipzig är med och drar i honom, men det slutar nog trots allt någonstans där.
Ja, och Raiola i det här läget är ju såklart ett problem, eftersom Manchester Uniteds relation till han, det är ju alltid så, klubbarna han har haft väldigt tajta kontakter med liksom i ett par år, de slutar inte med att de hatar varandra sen liksom.
Så samtidigt är han ju Uniteds största hopp här också, eftersom han kommer ju bara gå efter pengarna. Ja. Och är det Manchester United mot Dortmund där vid Leipzig, så är det Manchester United som kommer vara beredd att betala mest, framförallt till agenten, för det kommer ju inte Dortmund där vid Leipzig vara så sugna på att göra.
Om det börjar pratas liksom med utveckling och speltid och alla sådana aspekter, då är plötsligt de tyska klubbarna mycket bättre placerade, och det är därför man inte får räkna ut dem helt och hållet heller, även om Mino sitter och drar i trådarna.
Och sen är det ju så här att Mino ska ju också förhandla en bra exit åt Pogba, om inte allt så länge.
Just det, vi ska igenom den sagan också i vinter igen.
Ja,
precis. För Pogba till Real Madrid, den har vi hört förut, va?
Den har vi hört förut, och den kommer nog fortsätta höra tills det blir klart. Ja. Förr eller senare kommer det ske. Frågan är när.
Eden Hazard-vända för några år nu bara. Så.
Ja, nej, men jag tror att det är antagligen inte nu i januari, men det är förmodligen i sommar liksom. Jag tror inte han är kvar nästa säsong i Manchester United, Pogba. Jag kan inte se det.
Nu börjar väl kontraktet, de är väl tvungna att sälja sommaren också för att freda den där, det där värdet på honom, eller förlänga hans kontrakt, och något av de två sakerna kommer att ske. Och det känns ju tveklöst som om det är närmare att han lämnar än att han förlänger det där avtalet. Och han passar väl inte liksom Solskjaers nya Manchester United, om man pratar om det här långsiktiga projektet och sådär, då ska man väl inte ha den där trötta divan, hur bra han än kan vara.
Nej.
Det kanske finns ett större värde i att växla in de pengarna då.
I alla fall, nu har han ju varit skadad och så vidare, men alltså sett till hur mycket nytta han gör just nu, så såklart de ska sälja om de kan. Sen är vi Real Madrid ska betala det som krävs, det är en annan sak.
Kan han nog tänkas göra ändå?
Det kan han absolut tänkas göra, sen om det är ett bra val eller inte. Och så kommer Donny van de Beek sitta där och vänta på att hans affär ska bli klar, och sitta och vänta ut Pogba ännu en gång utan att få gå någonstans.
Stackars Donny. Gå till Juventus när hans kontrakt väl löpte.
Borta match Getafe i Europa League också. Det kan man säkert bryta benen eller någonting.
Ole Gunnars bygge såklart, intressant, och se ifall Haaland kommer dit. Ett bygge som nu verkar ta fart igen då är ju det som Lampard håller på med i Chelsea. Ska, ja, sen det blev klart då för en dryg vecka sedan någonting att transferförbudet upphävs för januari, så ska han då blivit utrustad med en transferkista på
war chest.
Ja, en war chest på någonstans runt, ja, men det är knappt 2 miljarder att han spelar för. Och det är ju inte så konstigt, för man tänker att han har ett helt transferfönster där de inte betalade, köpte några spelare, plus att de sålde Eden Hazard för,
ja, det var en miljard. Och de här lånespelarna sitter ju inte på några tokhöga kontrakt heller, kan man tänka sig. Nej, för när de ska förhandla om sen, då kan det bli roligare löner.
Tammy Abraham och Reece James ska väl enligt uppgift nu precis ha blivit erbjudna och accepterat nya kontrakt också. Så att det är ju viktigt. Men bara titta på vad de har gjort med värdet på sina spelare under det här halvåret. En sån som Tammy Abraham, som ju inte har kostat dem någonting, som bara varit på lån, har ju nu, jag menar, en sån spelare med den hösten han haft, det är ju flera hundra miljoner på en sån spelare. En Mason Mount eller en Reece James eller en Tomori. Alla de här spelarna är ju nu
premiumspelare, alltså unga, har bevisat sig på den högsta nivån, spelat fantastisk fotboll. Det kapitalet man gör där gör ju också att man kan investera. Alltså det borgar ju för att man har möjlighet att investera på stjärnor, för att är det så att man behöver, då finns det spelare som man kan sälja eller man kan på något sätt växla ut.
Alltså man tittar, Tomori, Mount, Abraham känns ändå det som det som ska vara stöttepelarna i det här nya Chelsea. Jag tror inte man kommer, det är de sista man kommer sälja om man måste liksom finansiera saker.
Och det som det har pratats om är ju framförallt faktiskt Wilfried Zaha till Chelsea. Och vi var inne på det lite förra veckan också, va? Fortfarande, men även har det pratats om en hel del andra wingers, och även Timo Werner ska vara av intresse för Frank
Lampard. När ska han få sin flytt? För det pratas ju, alla klubbar som på något sätt behöver något offensivt ska ju ha in Timo Werner.
Han väntar på Lewandowski, ska bli dålig, och det händer ju inte. Så det är problemet. men det man kan säga om de här namnen är, alltså, det var ju brittiskt med att raljera lite över det där. Dels där war chest-grejen existerar ju inte såklart. Liksom. Alltså, det är alltid så här 150 miljoner i brittiska pund. Det är aldrig 140 eller 135, utan det är alltid en rund och fin summa sådär. Så det är fint, och sen ska du då dela upp det. Det är inte som på Football Manager när du går in, nu har jag 150 miljoner värda för, då kan jag lägga precis det på övergångssummor, utan det är ju löner, det är hur långt kontrakt de skriver, det är agenter, alla. Så det kan vi bara glömma. Och det andra delen av den där artikeln, den här önskelistan, det var ju då att scouten hade fått i uppdrag att hitta då potentiella spelare som kan förbättra deras offensiv, så det var inte riktigt heller att de var faktiskt intresserade av de här spelarna, utan det var liksom de här har identifierats då. Och de scouterna bestod i det här fallet uteslutande av Demirers egna journalister, det är helt övertygad om. Så vi får väl se sen vad som händer, men Wilfried Zaha känns väl ändå som en Chelsea. Det hade nog kunnat vara en ganska bra Chelsea-värvning, tror jag. Alltså, inte värva den här superspelaren som liksom börjar konkurrera ut de här egna talangerna de fått fram nu, utan snarare värva liksom komplementspelare som kan hjälpa till att lyfta laget, och som kanske på grund av sin ålder trots allt nu inte borde vara så jäkla dyr.
Zaha på en kant, Pulisic på andra, känns väl ganska bra tycker jag. Ja. Och Willian måste du växla ut på ett eller annat sätt.
Ja, Willian har ju inte varit bra den här säsongen. Och sen så har du Hudson-Odoi som såklart ska spelas in, som nu är tillbaka.
Har du fortfarande inte gjort ett mål, va?
Nej, det tror jag inte. Inte vad jag har noterat i alla fall. Det minns jag inte, det har han kanske gjort. Men har ju inte riktigt kommit in så som man har hoppats. Men det är klart att han har haft en väldigt allvarlig skada under lång tid. Och det kommer ta lite tid för honom att titta tillbaka.
Där har du ju ändå någonting som du kan liksom satsa på sikt också. Så att det
som ändå förvånar mig lite grann är Pulisic, som ju visst har varit lite upp- och nedgångar under säsongen, men ändå visat ha en väldigt hög nivå. Trivs ju bäst till vänster. Det gör ju Zaha också. Alltså jag tycker Zaha är mycket bättre när han får springa på vänsterkanten. Nu spelar han ju på båda kanter, alltså lite olika. Så att man får ju verkligen jämföra honom på höger och vänster. Jag tycker alltid att han är bättre till vänster. Nu har jag inte sett Pulisic till höger på samma sätt. Han spelade ju en del till höger i Dortmund.
Ja, det kan han ju hantera också, tror jag.
Så att det är frågan. Man har ju ändå ganska duktiga flexibla spelare. Men jag känner ändå att det är två spelare som jag har sett har funkat bäst till vänster. Jag kanske har fel.
Men det känns det som en sommarvärvning oavsett. Det är svårt att läsa Wilfried Zaha i januari, om man säger så.
Ser man ändå inte någon sorts så här liksom överprispanik på en deadline på ett vinter på ett Zaha-namn?
På Chelsea idag?
Inte på Chelsea idag kanske, men i allmänhet. Kan komma in någon annan aktör och
svårt att tänka med det. Jag tror inte det. De har ju varit så jävla tydliga med sina intentioner och sådär. De har varit väldigt, väldigt och så där. Det har liksom inte riktigt betytt så mycket vad man bjuder, så att jag tror att de har bestämt sig för som.
Och nu går ju Crystal Palace ändå ganska bra, även om de blev rejält tillbakapressade där senaste omgången utav Brighton, så fick de ändå med sig det resultat igen. Tror du många skulle gå mycket sämre. En annan spelare i Chelsea som har börjat surra som är Kanté, som inte riktigt har hittat tillbaka den där rollen. Och det finns väl kanske inte någon riktigt sådär klockren Kanté-roll heller i Lampards filosofi. Det gjorde du inte under Sarri när Jorginho kom in. Nu har PSG börjat förhöra sig för om Kanté, och det är ju inte så förvånande. Och det Kanté som har många år kvar på kontraktet, jag tror han har kontrakt fram till 2023. Det är en spelare de hade fått otroligt mycket pengar för, som kanske är lite surplus ändå för Chelsea i Lampards bygge, där han spelar lite ur position fortfarande tycker jag.
Och ändå gör det bra tycker jag. Han gör liksom, han bidrar ju fortfarande. Ja, det är ju snarare en värvning jag hade velat se. Alltså Real Madrid gör en offensiv för snarare än Pogba, om man tittar till den truppen som finns idag.
Ja.
Sen om väldigt obekräftade källor är på att Zidane naturligtvis fann en fransos, skulle ja, vilja ha in Kanté, men Florentino då inte är lika taggad på att liksom då gå
det är ju ingen, det är ju inget, det är inte en stor stjärna, det är inte en stor liksom profil, ett ego som kommer in, och det är ju tidernas mest ödmjuka fotbollsspelare. I förhållande till hur bra han är och hur ödmjuk han är, så finns det är ju nästan unprecedented hur han för sig och hur han liksom är som världsstjärna. Den världsstjärna han faktiskt är. Och jag är ju liksom en ganska oglamorös fotbollsspelare på det sättet också. Framförallt i den bästa rollen han har, där han täcker stora ytor, vinner mycket boll, bara läser spel och tuggar på. Och det är klart att har man inte riktigt den rollen, ska man spela med mer liksom spelskickliga små ytor centralt och försöka krympa de avstånden, då har man kanske inte samma nytta för Kanté som Leicester hade i sitt omställningsspel, som Conte hade i sitt omställningsspel, där man ska vinna bollen och snabbt få iväg den. Frågan är hur många toppklubbar som kan betala den prislappen har ett spel som
där Kanté skulle funka.
Där Kanté, där man får ut som mest av Kanté.
Real har ju det. Det är ju trots allt.
Ja, det är ju trots allt där.
Jag tycker PSG också, det är ju omställning man ska spela på, man har Mbappé liksom.
Men förstå ett
de har ju sig köpt Gana Gaye ju PSG som går
de
väldigt
kan
bra.
Köpa mer.
om Juventus kan överfylla sin trupp som inte ens kan regga liksom alla till CL på inne mitt fält där det är gratis,
så
kan
de Emre Can.
Ja, ah, så verkligen, och Mandzukic också för övrigt. Men om jag tittar på just Real som vi pratade om, så ett mittfält där de med Casemiro som den cyniska sittande, du har en Fede Valverde som liksom bolltransportör och kreatör, och en Kanté. Det är ett fantastiskt mittfält alltså man ska få ihop. Mm. Och nu menar jag alltså jag växlar ut Kroos och Modric.
Du ska så spela med både Casemiro och Kanté då?
Ja.
Kommer Peres älska?
Det var ju det här. Tillbaka med Mourinho också, parkera bussen.
Ja, men Kanté är ju inte bara en stoppkloss. Det där måste komma ihåg. Han täcker ytor och sånt där. Men han bidrar mycket offensivt. Bara på liksom föra fram spel. Sen har du ju andra gubbar där framme som kan göra liksom det tekniska och slå de här viktiga passningarna. Det tror jag ändå hade kunnat funka. Sen köper jag om folk inte håller med mig här. Men...
Ja. helt utan segway då, så vill jag röra mig över till Kulusevski. Kulusevski, ja det är rätt.
Ja, jag tror
jag det. Jag säger ofta så Kulusevski. Kulusevski. Kulan, fan.
Kulan, jag vill också ha Kulan. Han ska ett riktigt gammalt så här svensk kasta gubbe hatten i kepsen som smeknamn ska.
Ja, precis.
Dejan Kulan Kulusevski.
Dejan Kulan.
Inter.
Ska jag göteborgska, va? Va? Kulan.
Kulan, ja.
Kulan.
Ja, du tror det, va? Inter ska vara riktigt, riktigt sugna på Dejan just nu. Och Atalanta ska vara intresserade av att sälja. Parma vill ju verkligen inte bli av med honom i det här
riktigt
läget.
Rörigt läge ändå när du har en spelare på lån i en klubb och sen en annan som ska sälja och som också får spela CL. Och så ett Inter som de vill ha. För Kulusevskis del tror jag nog att han är nog väldigt sugen på Inter, kan jag tänka mig.
Det är klart han är sugen på Inter också... så som de går just nu och...
Finns ju också en koppling där att han träffade nyligen Dejan Stankovic och blev liksom helt starstruck och skickade till sin farsa och så vidare.
Fick ett videomeddelande av Dejan Stankovic.
Ja, precis, som var väldigt stor för honom. Och Stankovic vet vi är en gammal Inter-legend också. Det är en klubb som jag tror han gärna skulle gå till om han fick chansen. Sen är frågan, ska han gå redan i vinter? Hur mycket hade han fått spela under Conte? Vart ska han in i ett Conte-styrt Inter också? Men det är ju häftigt att se ändå att det är så många stora aktörer som är intresserade av den här liksom,
ja, och man ser ju, alltså, det finns ju ett tydligt tecken på att han faktiskt är på väg att försöka flytta. Det är ju att hans agenter börjar göra intervjuer nu om honom liksom. Det är ju ganska uppenbart att de försöker få saker att hända då. Han sa ju,
vem är agent?
Stefano Sem tror jag heter.
Okay.
Han sa, en italienare va, tror jag. Han har ju spanat på Italien ganska länge, Kulusevski, så att det här om han väger inte mot Manchester United, det är inte helt såklart att han skulle välja Manchester United, tror jag. Nej. Som det också pratas om lite löst, men det känns ju lite lösare. Men inte vill ju ha honom, det är ganska uppenbart tycker jag också. Agenten var ju ute och och flörtade med Premier League faktiskt ändå. Och sa det att det var Premier League-klubbar som var intresserade i somras, men vi ville ta ett mellansteg för att komma toppklubbarna, måste man ta rätt väg dit. Liksom. Och då tyckte de Parma var det. Och om man ska flytta redan i januari, då var deras krav att det ska vara liksom den här once in a lifetime flytten, då ska det vara den där drömklubben. Och jag tror precis som man kort säger att det inte passar in jävligt bra på den beskrivningen från honom.
Mm. Ja, verkligen. 40 miljoner euro.
Ja, om det blir så dyrt. Man tycker ju ofta sådär att när Serie A-spelare flyttar inom Serie A, att det blir inte alltid de där summorna som man Nej. Tänker att det borde bli. Och som
de brukar hitta ett sätt.
Ja, exakt. Så att man ska nog inte tänka sig att det ska bli några sensationellt höga summor, det tror jag inte. Men han har ju spelat upp sitt värde ganska mycket på ett halvår, får man säga.
Mm. Ja, skapligt. Mm. Och sen sitter ju Parma där med registreringen av spelare just nu. Ja, de vill ju ha någonting
också.
De vill ju definitivt ha en kompensation om de ska släppa här mitt i säsongen när de har påskrivit låneavtal för hela säsongen. Ska det bli en liten kula ner till BP också?
Det ska det bli. Det är Fotboll Direkt, enligt deras uppgifter, har ju de 10%. Och vi får se om det verkligen är så. Men någonting verkar de ju ha.
Ja, fan, skulle de lasta in 40 millar på den här affären, då dyker snart Kalle Karlsson upp som assisterande där också.
Ja, exakt. Det kommer BP ändå på något jävla sätt lyckas och inte ta sig uppåt och sen och ramla ner igen och så vidare. Ja. Jag älskade de rykten om Kalle Karlsson till BP. Det var ju liksom snurr på dem i somras, det tycker jag. Eller i somras, nu i höstas.
Ja, i höstas, ja.
Otroligt intressant.
Absolut.
Kalle Karlsson jobbar för Sportbladet. Sportbladet är en tidning i Stockholm.
Ja, det är bara lägga pusslet.
BP Stockholmslag.
Exakt. Arturo Vidal letar enligt Gazzetto dello Sport. Ja, det stämmer. Efter en ny klubb.
Det var en jätteotippad källa ändå, Gazettan.
Ja, även här,
skriva saker.
Även här är det ju Inter som nämns som en potentiell ny klubb för Arturo Vidal, som inte är nöjd med sin situation i Barcelona.
Det förstår jag med tanke på hur lite han används av Valverde, vilket är jättekonstigt med tanke på vad han bidrar till laget. Han är fortfarande väldigt bra spelare. Och han saknades ju enormt, skulle jag säga, till exempel i klassikot igår, där man helt oförklarligt ställer upp med Sergio Roberto och Rakitic på mittfältet och i princip spelar för ett oavgjort resultat hemma på Camp Nou. Jättekonstigt. Såklart Vidal vill flytta på sig, och med tanke på hur han använt i Barcelona så känns det inte omöjligt att Barca kan tänka sälja. Om vi pratar Inter så träffar jag faktiskt Babylona på vägen upp hit nu. Mm. Och surrade lite Vidal också. Och jag ser väl att han skulle passa perfekt rent liksom spelmässigt i det här Conte-laget. De behöver den typen av mittfältare bredvid Sensi och Barella där, som man kan göra kanonbra. Samtidigt finns det ju dock en annan aspekt på Arturo Vidal, som är hur han sköter sig utanför planen. Som kostade Radja Nainggolan fin tid i Inter och gav en flytt. Och jag tror ju inte hur Conte skulle uppskatta en, låt oss säga, inte helt lugn kille utanför planen i sitt lag här då.
Nej, man drar väldigt, väldigt snabbt parallellen till Nainggolan när man pratar Vidal.
Det, och det är inte
det kan,
bara frillan och spelstil.
Jag tror frisyren spelar större roll än...
Man vill ju se Kanté i den där frisyren, bara för att se liksom vad som händer med hans image.
Ja, det kommer ju inte hända.
Conte är ju inte liksom tränartypen som kommer gå med på att hans liksom startande in i mittfältare dyker upp med sig i mun till liksom träning. Mm. Nu vet jag inte om Valverde gör det heller, men Valverde verkar inte ha någon form av ordning och reda på det där laget ändå, som får göra lite vad de vill, känns det som. Men det är frågan om det är en personlighetstyp som Conte vill ha in spelmässigt, absolut liksom in, men han skulle göra underverk i ett liksom Inter i det här läget, tror jag. Mm. Och för honom, hans del, så förstår jag att han vill flytta med tanke på att han gör det så pass bra i Barcelona, men ändå inte får spela under den här tränaren, vilket är otroligt konstigt, tycker jag.
Mm. Ja, kan det ske redan i januari, tror du?
Ja, om Valverde envist ska fortsätta spela Rakitic som någon sorts sittande mittfältare i det här laget och använda Sergio Roberto som mittfältare också och så vidare, så finns det inte så mycket plats för en Arturo Vidal. Och om inte det är lust att betala rätt typ av pengar, så kan det absolut hända.
Men det är väl mest snack ut från Barcelona än in till Inter.
Ja,
exakt. Och ska bort och så, ah, vad kan bli en destination?
Det var ju Rakitic som skulle ha gått i somras, pratades om jättemycket. Men sen är ju Rakitic en spelare som Valverde verkligen tror på. Rakitic är en jättebra fotbollsspelare också, men han används ju på fel sätt. Han används för mycket när han inte är i form, sett i den konkurrens som finns i det här laget just nu.
Mm. Ja, de försökte ju flytta på honom i somras. De ville ju bli av med honom. Så att,
Men jag tror inte Valverde vill bli av med honom.
Ah. Ja, han hade väl ändå något att säga till om då.
Fast han hade nog hellre sagt upp sitt jobb än att bli av med Rakitic.
Nej, det är ju somras.
Rakitic blev ju kvar.
Ja.
Cancelo, hörni.
Vad lite han har fått spela.
Ska du till Bayern München nu eller? Vart är du på väg?
Nej, jag ska inte till Bayern München. Men kom till Manchester City så sent som i somras ju. Gjort 6 månader, inte fått så mycket speltid. Det har varit mycket snack om att han så skulle slussas in och så vidare. Men han har fortfarande inte riktigt lyckats göra någon av de där ytterbackspositionerna till sin.
Han skulle inverteras och allt vad det var.
Ja, precis. Enligt Mundo Deportivo då, källan till all kunskap. Så är det alltså Valencia som jagar Cancelo i det här läget.
Alltså det är ju vilken dröm för Valencia om de skulle då alltså, vara på att Juventus gör en korkad liksom deal och skickar, tar ett bytesdeal och får in Danilo istället för en Cancelo. Sen att han misslyckades City och Valencia får en för billiga pris. Vilket kanondeal för Valencia. Han har ju spelat där tidigare och var ju där han slog igenom lite och gjorde det så pass bra så att han fick det där Juve-kontraktet.
Enligt Bild så tittar ju Bayern på dem också. Bayern München så att det känns som de har, det känns lite, när det kommer den här typen av klubbar ganska snabbt, då känns det snarare som det kanske är någon som försöker sälja Cancelo än att de har identifierat honom som någon slags drömtarget. Jag tror
Valencia
att någon
kommer aldrig
försöker
ha råd om det blir att Bayern München skulle ge sig in i leken, tror jag.
Nej, men det känns som det är någon agent som just nu ut och försöker läcka lite Cancelo-uppgifter för att antingen stärka hans position i City eller få till en flytt. Det känns ju inte som Bayern München eller Valencia.
Det är intressant ändå att det är mycket högerbackar. Det var någon annans också kopplas till Bayern. Att man verkar ändå titta på en framtid där man vill göra om Kimmich till någon sorts mittfältare snarare än att spela han som högerback. Kan man ju förstå, för det känns som att den spelare som Kimmich får ut mer av sina liksom fulla potential på en mittfältposition. Och i Valencia så ja, de behöver en högerback, skulle vara ganska bra. För Daniel Vaz ska väl inte hålla på att vikariera där för all framtid liksom.
Men alltså, jag vill dra ännu större växlar på Cancelo, rykten att Cancelo kan vara på väg bort då. Kan han ha ruttnat lite på sin situation och känner att fan, om Guardiola är på väg bort från Manchester City, kanske min plats här aldrig blir.
Vad händer med min starka position om Guardiola försvinner?
Nej, men alltså, jag tänker, han kanske har fått löften från Guardiola. Men om det inte har hunnit hända för Guardiola lämnar, när nästa kommer in kommer han ju fortfarande vara...
Du vill ha bort Guardiola, det är liksom din mission här.
Ja. Fast han kommer ju lämna, tror jag.
Jag tror också det. Jag bara undrar om det spelar in någonting att
Nej, det tror jag. Alltså,
Guardiola
inte
plockade in honom i somras för stora pengar, har inte spelat honom.
Vi ska göra om det till mittback.
Ja, precis. Eller någonting. Och sen eventuellt lämna redan nu. Det är någonting som har hänt där mer än bara att det är klubbar.
Han får
som
ju inte spela. Det var pass enkelt liksom att du har valt Kyle Walker innan och sen på vänsterbacken så har du inte roterat in honom där för att spela som har inverterad heller. Han har inte fått sin speltid han behöver. Jag tyckte ju värvningen i sig var underlig när de gjorde den. Sen så tänkte man ändå, ja men det är Pep. Han har en tanke med det här, det finns någonting. Men sen har man inte sett skymten av det än. Cancelo är en allt för bra fotbollsspelare för att sitta på en bänk och inte få speltid, skulle jag säga. Sen är han ju, har han ju sina defensiva brister, men det är ju fortfarande en helt fantastisk högerback där som är.
Nello, 60 miljoner pund. Alltså vi pratar 700 miljoner.
Men då har du också en övervärdering på Danilo på typ 300, där han liksom värderas, ja, visst, 200 miljoner för mycket än vad han egentligen har för kvalitet.
Och det är ju skiter väl i hur mycket det är. Han pekar lite och så får han lite. Han är väl ingen sån mästerstrateg när det kommer till transfer.
Det är ju där Pep hyllas för så mycket. Att han köper det som han tycker kan bättra laget, men sen skiter han ju vad det kostar.
Ja, så är det. Ja, ju precis.
Det brukar ju innebära att par tre ytterbackar varje transferfönster och ingen riktigt lyckas.
Ja, och så växlar han ut dem och så håller han på. Så han är ju inte som Klopp tvingas jobba också. Så att man ska inte bara hylla honom för, utan han sitter ju i en annan situation också.
Att Klopp betalar ju också lite där. Kostar vad det kostar på mycket.
Absolut, men han jobbar ju lite mer med att hitta den spel. Han kan ju inte ta in Van Dijk och sen, det funkar inte. Utan när han väl tar in Van Dijk, då är det ju...
Ja, det kan man ju inte klandra Guardiola för att heller ha gjort. Utan det är ju snarare den här säsongen vi börjar sitta och fundera över Cancelo och så vidare. Men innan har ju han prickat perfekt på väldigt mycket.
Ja, samtidigt som jag tycker att han har slösat bort en hel del talang i sina klubbar också. Så att...
Nu pratar jag om liksom City-gärningen.
Ja, nej, jag pratar hela hans, tränargärning. Exakt. Ja, men det här att han ska vara någon sån, att så fort Guardiola gör något, då jävlar, då är det filosofen som är igång. Det är det ju inte liksom.
Hörrni, vi kastar in ett par frågor också för vi knyter ihop här. Bra, då hade jag inte sparat ner de frågorna. Det jag trodde att jag hade dem.
Jag tar du ut frågor från den här Twitter-tråden och sen sparar ner och har. Jag brukar bara ta upp Twitter-tråden. Och...
Han är förberedd psyk, han har valt. Peter... Han är redaktörer här.
Ja. Ja. Peter Andersson
har alltid hyllat psyk för sina frans förberedelser framförallt. Nu har han lite bråttom också för han har inte bokat poddrummet ordentligt.
Nej, precis. Peter Andersson undrar, Bentner, vart ska han?
Han ska lägga av.
Det är dags nu, va?
Det är dags.
Ja, nu är det dags. Jag tror att det är mest sannolikt. Alltså, han gick till FCK för att han inte hade något annat alternativ. Han har inte förbättrat sin position där. Ingen kommer betala det Niklas Bente vill ha för att spela fotboll.
Och AFC Eskilstuna spelar inte i Allsvenskan.
Och dit har han inte gått. Nej, det har varit roligt annars.
Ja, det känns ganska.
Ja, nej, vi är nog alla klara med Niklas Bente nu, skulle jag tänka.
Ja. Henrik Wikström undrar, bör Chelsea värva Ake för 40 miljoner?
Om de får han för 40 miljoner så kör.
Pund alltså.
Ja, men alltså, då kommer inte få han så billigt.
Nej, det är väl risken. Han är skadad nu dessutom.
Ja, okej. Okay, skaderen.
Jag tror det är baksida låren och sånt där. Så han är borta några veckor. Liksom.
Så det är ingen så här...
Sorm och Michael Owen också.
Reasättande skada. Det är inte det. Måste vara knät.
Inte riktigt måste vara knät, ja. Exakt. Ja, det ska de göra.
Ja det ska de göra.
I alla fall det här priset.
Christian P. undrar, hur långt tålamod har Pochettino vad gäller Uniteds sparkande av Solskär? Och vad händer, och vad händer med rekryteringen av sportchef? Jag tror att de har lagt hela sportchefsgrejen på hyllan.
Ja, Ed Woodward lyckas övertala dem igen att jag kan det här. I got these guys. Det är lugnt.
Jag tror att det hindrar dem lite grann i scoutandet utan nästa manager. För det finns managers där ute som inte...
Vill ha
en sportchef över sig. Eller som i alla fall i så fall vill vara med och ha ett säg om vem den sportchefen ska vara. Jag tror inte att de vill börja i den änden att de anställer en sportchef för att de har haft en stark fått hit en stark manager på plats.
Woodward använder argumentet, titta på Real Madrid, de har inte heller någon sportchef, för de går det jättebra för. Nej, men alltså Pochettino har väl ingen brådska. Jag tror att han tycker det är lite skönt ändå. Alltså nu liksom, han får ju tid att bara liksom samla tankarna. Vet du, minns när Ancelotti lämnade Real Madrid också, när han gick ut i sin stuga ute i Kanada, satt och fiska och gjorde Star Trek cameos liksom. Jag tycker Pochettino borde göra något liknande liksom.
Bara. Han åker och träffar Maradona, han lever ju fan lyxigt.
Ja, precis.
Han gör ju helt rätt
det
saker.
Finns ju ingen brådska för honom. Han är en så pass bra tränare och han är så pass, han vet att han kommer få ett bra jobb när han väl har lust att göra, så han har ingen brådska på det.
Real Madrid 2021.
Ja.
Ja, det hade varit intressant.
Hörrni, tack för att ni har lyssnat denna torsdag. Premier League-podden är tillbaka nästa vecka, eller hur, Marcus?
Ja, det blir väl dagen före dagen där.
Du vikarierar. Dessutom CD-podden kommer du få ta hand om i några veckor, eller någon vecka när jag tar semester.
Jag har inte bestämt när den kommer tillbaka än, men vi kommer ju med ett mellandagsavsnitt här också.
Håll utkik, hörrni.
Lovar att ta in någon Liverpool-talang för att göra psyk glad så att han får en trevlig jul.
Precis.
Kan man sitta och dricka sin mumma och lyssna på den hemma.
Ja, lovar att ta in, jag kanske gör den.
På återhörande hörni. I think I worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than wrong informations.